podd, Helikopterpodden med Annelie Pompe och mig, Katrin Nilsson. Idag ska vi lite knyta ihop säcken.
Vilken säck?
Ja, men den stora halvårssäcken.
Ja, ATP-säcken.
Ja, för vart är vi någonstans i processen nu?
Ja, men du är ett prov från att vara klar med din ATP. Och min säck kommer jag låta vara så här lite halvöppen till i höst när jag skriver klar mina prov. För jag behöver sommarlov, var inte. Nej, jag behöver jobba och göra annat. Ja. Och ta i tur med allting liksom.
Det visar att du vågar upptagen kvinna.
Ja, men jag har typ 7 olika jobb. Och insåg, ja men det var väl en sak vi kommer prata mer om sen. Men när man pluggar ATPL så har man inte tid för så mycket annat. Så jag behöver komma ikapp lite med alla jobb.
Ja. För det vi har insett är att okej, nu är ju lektionerna slut.
De tog slut i maj.
Ja, och det var ju senast vi hördes ute i eten. Kommer du ihåg vad trött vi var då?
Ja, men vi lyssnade igenom det avsnittet lite grann. Så bara, oj, var det så allvarligt liksom?
Våra hjärnor var så trötta.
Ja.
Men nu är vi på en helt annan plats.
Absolut.
Nu har vi fått tillbaka energi igen. Och är rätt taggade.
Verkligen. Och vi har ju faktiskt varit på ett av mina jobb. Så vi sitter ju på ett helt nytt ställe. Vi sitter i en sjöstuga vid havet.
Ja, i Ljungskile.
Ja.
Ja. Det var 2 dagar, 3 dagar med lite både ledighet och jobb.
Äventyr, ja, men precis, helt enkelt. Väldigt mycket äventyr får man säga. Vi på en dag lyckades vi paddla kajak, vandra, göra höghöjdsbana, åka zipline, åka båt också och äta. Och Douglas var med och det är han som tassar omkring här, ja, i bakgrunden.
Tissen tassar. Mm. Men okej, så idag ska vi som sagt bara knyta upp säcken. Lektionerna är slut och vi tänkte så här, ja men det är läge att på något sätt skicka vidare de tips och tricks som vi har kommit på till de framtida eleverna.
Ja men absolut, och där, jag tänker vi berättar sånt som vi hade önskat att vi visste innan eller under vi började plugga ATPL.
Ja men exakt, vi har ju ändå lärt oss en hel del på vägen, sånt som vi har misslyckats med och sånt som var en framgångsfaktor.
Absolut, och överhuvudtaget har vi ju lärt oss otroligt mycket. Så även för dig som kanske funderar på att plugga PPL eller gör det just nu, så hoppas vi att du ska få med lite värdefulla tips.
Mm, precis. Så, okej. Första tipset till framtida små ATPL eller PPL-elever.
Vill du verkligen göra det här?
Vet du vad du har gett in på?
Nej, det är så illa. Det är
ingen som har gjort.
Nej, det är nog svårt att veta faktiskt.
Ja.
Innan man börjar.
Det var ju en annan gammal elev som när han fick höra att jag skulle gå den här utbildningen, då sa han till mig så här: ja men du kan pausa alla dina relationer, pausa alla dina intressen, säg att du försvinner för jordens yta och att du kommer tillbaka om ett halvår och du kommer inte göra någonting annat. Och jag tänkte, ja, det där gäller ju inte mig.
Nej, precis.
Du och jag, vi kommer att flytta till Västerås, vi kommer att åka på äventyr, vi kommer upptäcka Västerås och vi kommer att jobba lite vid sidan av.
Och sen träna och så, ja men det är klart, plugga. Och då tänkte jag lite i förhållande till PPL, för att där kunde man ju absolut ha ett vanligt liv. Så jag hade ju massa jobb inbokat redan då, en resa till Maldiverna för att lära ut fridykning och massa sånt där. Och så insåg jag att oj, jag höll mig knappt över ytan med allt som jag var tvungen att hinna med. Och dessutom hade jag tänkt åka hem till Göteborg på helgen och så insåg jag att jag behöver ju all den tiden för att plugga egentligen. För det är otroligt intensivt, det är stora ämnen och du behöver lära dig väldigt, väldigt mycket om.
Ja men precis, det är ju heltidsstudier med plusmeny. Alltså vi satt ju och pluggade på kvällar och helger och även när man ska vara ledig så att säga.
Även när vi var lediga så pratade vi ju om ämnena och startade en podd så att vi också kan prata ännu mer om de här ämnena. Och den här idén om att flyga mycket helikopter
under tiden.
Ja men så här, jättebra, bor ju liksom 1 kilometer från helicenter, kan gå och flyga hur mycket som helst. Flöga kanske 5-6 gånger totalt.
Ja, alltså jag hade inte hjärnkapacitet att göra bägge parallellt. Oj. Det blev lite overload. Så jag höll också nere flygningen.
Jag behövde ju flyga för att komma ihåg varför jag pluggade allt det här.
Hitta lite motivation.
Ja, men nu är det inte negativt heller. Alltså det har varit väldigt intressant. Det har varit superspännande ämnen. Och det är så här, wow vad mycket jag har lärt mig. Det kan jag faktiskt njuta av.
Ja, absolut. På något sätt så har vi ändå varit medveten om den mentala resan vi har gjort. Alltså vi har kunnat skratta åt vad lite vi visste i höstas.
Ja, men precis.
Vad små vi var. herregud. Ja, alltså den utvecklingen vi har gjort på ett halvår, den är ju otrolig.
Ja, och det är inte bara det att man utvecklas som pilot i kunskap, man lär känna sig själv också på ett helt nytt sätt. Vad gäller hur man hanterar stress, hur man lär sig som bäst, hur man kommer ihåg som bäst, hur man presterar i skarpa provmiljöer och så vidare.
Mm. Men förutom, alltså det här, nu har vi, tycker jag att vi verkligen har tryckt på faktumet att det är mycket studier, du kommer att hinna göra så mycket annat. Men det är ändå vissa basfunktioner som du som elev fortfarande behöver behålla i ditt liv.
Ja, men jag skulle säga att det här gäller för alla i alla liv. Att man måste se till att liksom ta hand om sig själv. För att det är så man fungerar som bäst.
I alla liv.
Just det. Ja, inte att man har fler liv, men i vardagslivet. Alltså, ja. Oavsett vilket jobb du än har och vilken situation du än befinner dig i. Så behöver du se till att sova ordentligt. För din hjärna och din kropp behöver det.
Ja.
Alltså, sova bra är lika viktigt som att äta bra mat och vara ute och röra på sig. De tre har precis samma värde.
För jag tror, i alla fall jag har reflekterat över faktumet om, ska jag inte sitta upp till midnatt och plugga det här? Det vore så bra. Men det går inte.
Nej, mer är inte alltid bättre, utan man måste hitta en metod som funkar bra för sig själv, där man kommer ihåg och faktiskt blir intresserad av det man läser.
Ja, det är ju också en intressant sak som du säger, att faktiskt bli nyfiken. För vissa av de här ämnena, du kommer ju inte älska alla ämnen. Du kommer ha några på din shitlist som du känner, det här ska jag bara göra.
Ja, men precis.
Och en framgångsfaktor kopplat till det då är ju att, okej, vad kan du hitta i det här som faktiskt gör dig nyfiken på något sätt?
Precis, för vissa av ämnena kan man känna att det här kommer jag aldrig använda. Jag kommer aldrig flyga i en stor cirkel liksom och fundera på vad det har för gemenskaper med en rumbline och så vidare. Utan då är det bara så här, men vad spännande att jorden är rund, att man måste ändra heading och så vidare. Ja, man får hitta små saker som faktiskt gör att man blir intresserad. Och jag har upplevt med vissa av ämnena varför jag också är glad att jag har en liten paus i provskrivandet i sommar, att jag vill verkligen gräva ner mig och alltså djupdyka i vissa ämnen som jag tycker är så spännande, som jag inte visste från början. Så här, jag älskar motorer, jag tycker det är jättespännande med motorer, och det visste inte jag innan jag började plugga flygteori. Så jag vill lära mig mer om kolvmotorn och jetmotorn, så jag tar liksom sommaren och lär mig mer.
För det kan jag också känna igen, att vissa av de här ämnena, okej, att det har funkat att skapa nyfikenhet på ämnet som gör att jag vill lära mig mer. Och då blir det nästan så att jag får inte tiden till att gräva mig tillräckligt djupt.
Precis.
Utan okej, nu får jag en batch av tid för att kunna det tillräckligt mycket för att göra ett prov och tenta av det. Men det hade ju bara av rent nöje var kul att gräva en nivå till.
Ja, men eller hur?
Och det är det du ska göra nu.
Jag läser för att jag vill det. Jag vill verkligen lära mig mer. Och då hoppas jag att jag... Det är liksom. Men tyvärr så kan jag ju känna att jag gör det för mitt eget nöjes skull, för jag tycker det är roligt. Men det kommer ju inte hjälpa mig när jag skriver prov. Därför, det har jag upplevt på... Jo, men lite grann.
Ja.
Kanske 50%. Men det jag upplevt under den här perioden är ju att lära sig för att skriva skolprov en sak. Att skriva PEXO, som vi kommer att prata mer om, de skarpa proven. Det är ju en helt annan typ av kunskap.
Ja.
Så här, visst, du får en grundförståelse för ämnet, men vill du också klara provet, då måste du plugga på ett helt annat sätt. Och det är ju också så att vår utbildning har vi lärt oss har förändrats otroligt mycket genom åren. När vi pratar med sådana som gjorde ATPL för 20 år sedan, för 10 år sedan, så har ju ämnena och frågorna förändrats väldigt mycket. bara det faktum att då gick du få tag på gamla frågor.
Ja, det känns som att det där går i tydliga cykler. Då det finns en databank med frågor till de här skarpa proven. Och sen så har de ett ramverk som IASA i det här fallet har skrivit kring. Okay, varje ämne har ett ramverk som säger vad vi ska kunna. Och så uppdaterar de det emellanåt. Och då följer det med nya frågor och så tar man bort gamla frågor.
Mm.
Och vi hade ju lite... jag ska inte säga varken tur eller otur, men vi kom ju in precis efter de hade gjort en uppdatering. Och då så fanns det inte så mycket ärvd kunskap kopplat till vad betyder det här rent konkret för eleverna, vad de ska kunna. Och det är nya frågor och allt sånt där.
Det är väldigt många nya frågor till precis. Och med. Och det är ju, så 2020 skapades ju otroligt många fler frågor. Och de ändrade om det som kallas för learning objectives, alltså det som vi ska lära oss.
Ja, det här ramverket, precis. Och jag tänker mig, vart i den cykeln du som elev kommer in påverkar också lite hur du kommer studera. Vi hade ju inte så mycket nytta av en frågebank. Nej, det är precis. Så mycket nya frågor, så att de frågorna var som inte ens aktuella.
Nej, och vi som har gått igenom alla frågor i en frågebank och sen sätter på ett skarpt prov kanske så här känner igen en eller två frågor.
Ja.
Då är det så här, ja.
Och jag har ändå pratat med andra gamla elever som i någon årskull, de har inte ens öppnat böckerna. De har kunnat sitta med bara frågebanken.
Ja, det är lite skillnad.
Ja, det är det verkligen. Så att det är någonting också att komma till insikt eller bara veta vart i den cykeln du är som elev när du kommer in.
Också att det finns statistik på att när de slänger in så här nya frågor och gör om learning objectives, så är det en ganska rejäl dipp i prestationen hos eleverna. Alltså det är ganska dåliga procenttal och sen så börjar de gå upp igen när mer frågor läcks ut, vilket är olagligt. De får ju egentligen inte läckas ut.
Nej, det får de ju inte göra. Och det är, ska vi prata lite om det?
Ja, men det kan vi göra, för det är ett intressant fenomen.
Ja, och då kan vi, grunden då. Ska vi nämna vad PEXO är för någonting? Ja. Det är
en databas, ett system med frågor.
Ja, det är där alla ligger. Och det är väldigt mycket hysch-pysch kring det där. Mm. Du ska inte veta vilka frågor som ligger där. Och vi som gör ett prov får inte på något sätt läcka ut vilka frågor som vi har fått i vårt prov. Där, och det är ju random. Om vi gör ett prov som har 60 frågor, så är en algoritm som plockar ut 60 stycken som ska vara medelsvåra och ta så mycket tid som den tiden vi får till det här provet.
Precis.
För när de som gör frågorna sätter också hur lång tid du som elev i rimlig tid bör göra den här frågan.
Och vissa omfattande frågor kan vara värt mer än ett poäng.
Ja, det också. Mm. Och med det sagt så läcker det ju ut frågor.
Det är därför alla de här aviation exam och ATPL questions, det är därför de finns.
Precis, det är appar där som du kan köpa ett medlemskap och göra låtsasprov.
Precis.
För att öva på kunskapen. Och konceptet är ju bra.
Det är jättebra, man blir ju bra på det man tränar på. Så att vill man vara bra i provmiljö så behöver man behöver nog gå igenom de här proven, tror jag.
Ja.
Och sen är det ju alltså, ur lärarsynpunkt också, när du får en fråga och börjar fundera och sen bara, jag vet inte riktigt svaret på det här, så kan du gå in på explanation och då direkt få ditt svar. Och jag tror det är ur inlärningssynpunkt är väldigt bra när du faktiskt söker kunskap. Så vet jag har inte svar på den här frågan, jag googlar eller jag trycker på den här explanations eller comments-knappen i de här apparna. Och då får du direkt kunskap.
Men, och någonting som jag inte tycker om kopplat till det här är att om jag gör ett prov med de här 60 frågorna och godkändgränsen är 75%. Om jag inte klarar det här provet, om jag får 73% och därmed inte klarar tentan, så jag kommer ju inte få veta vilka frågor jag är fel på. Inte ens om jag gör provet rätt, är klarare, kommer jag inte få reda på vilka frågor.
Förrän på slutet. Nej, och inte vilka frågor. Du får ju aldrig se frågorna igen.
Nej, visst, som du säger, jag kommer få en lista med från det här ramverket Learning Objectives, vilka delar som jag inte kunde. Men själva frågorna som sådan, vi har ju gjort hur många tenter som helst under vårt halvår.
Mm.
Och vi har ju insett att det är ju när du gör fel på en fråga som du lär dig.
Ja, och som du kommer ihåg.
Exakt, den kommer du aldrig glömma när du gör svara på fel.
Precis.
Och det är ju, jag blir så provocerad att varför kan jag inte få reda på vad det jag inte kunde?
Jag
ibland kan jag gå från ett prov som jag, oavsett jag klarar eller inte, men jag har inte 100%. Jag vet inte vad det är jag inte kan.
Nej, och sen är de frågorna ju ibland, de är så luriga.
Det är
de är ju ute efter att sätta dit oss på Pexo. Verkar det som.
Om jag går igång på det här.
Nu kommer konspirationsteorierna. Nej då. Nej, men det är ju inte lätta svar någonsin. Det är oftast två stycken svar som kan vara rätt. Ena bara är lite mer rätt än det andra.
Och sen så kan det vara en grammatisk formulering.
Ja, som gör... de kan använda jätteknasiga ord ibland.
Ja, precis. Svåra ord. Dubbla, trippla negationer.
Mm.
För att så här, varför krångla till det? Och att engelskan inte är ditt modersmål.
Mm.
Gör att du har en litet handikapp.
Ja, man kan sammanfatta det med att Pexo står ju inte på våran sida. De är inte där för att vi ska lära oss på något sätt. Och de vill inte ha någon feedback på hur de kan bli bättre heller.
Nej.
De vill liksom bara ta det ni får här. Liksom.
Ja, och saken det här med att du inte får svaren som jag går igång på 180 är då att okej, det folk säger är för att ja, men det är ju för att inte få ska kunna fuska.
Ja.
Men varför ska det vara så här grunden till det, hur vi beter oss?
De utgår från att
vi utgår fuskar. Från att vi ska fuska.
Mm.
Alltså jag...
Och fuska i det här fallet är att få reda på ett visst antal frågor i förväg.
Mm.
Men det är också, de vill göra det lätt för sig själv och inte sitta och tillverka fler frågor för att det har läckt ut så många.
Ja, antagligen.
Mm.
Ja.
Nej, men jag kan ju ha frågor som har dykt upp på prov som så här, jag vet fortfarande inte svaret, jag skulle veta svaret, jag har letat i böcker, jag har googlat, jag har inte hittat svaret någonstans.
Nej.
Så jag kan liksom bli jäckad av gamla frågor. Det är som pex och spöken i huvudet.
Ja. Åh, gud. Ja, jag går igång på Pexos, hur tankarna kring det där.
Ja, men också, det har ju förändrats lite när vi skulle skriva. Att den här texten som frågan var skriven i är plötsligt så här mörkblå fet stil.
Ja, just det. Exakt, när du loggar in i systemet, ja. Så är det en specifik layout som,
ja.
Ja.
Som hade förändrats. Så vi bara, vad är det som har hänt?
Ja.
Så man blir ju van i den här provmiljön.
Mm.
Men det är ändå, ja, det är väldigt spänning att sitta och skriva.
Ja, men det är ju precis. Det är ju en adrenalinkick där.
Ja, det är det. Och vi som är vana idrottskvinnor, vi brukar ju liksom ladda upp för de här proven.
Ja.
Som om det är en riktigt viktig tävling.
Ja,
mm.
Det är extra viktigt med bra sömn. Vi kanske tränar lite på morgonen för just liksom...
Precis, lite extra syre. Försöka äta mat som är bra för hjärnan. Ha med sig snacks under provet som gör att man tänker bättre. Och,
mm.
Ja, allt. Och du går dit typ en halvtimme innan för att få din favoritplats.
Ja, längst fram till vänster. Den liksom känns bra.
Ja, men den har ju haft för ett ganska bra tur med sig.
Ja, ja, nästan jämnt.
Mm. Jag har ju skrivit både i Västerås och i Göteborg. Och tycker Västerås är väldigt mysigt. Det känns lite som hemma där. Vilket är konstigt att jag bor i Göteborg. Jag har pluggat i Göteborg också. Men det är lite mer stelare kanske.
Jaså?
Mm.
Ja, i Göteborg?
Ja.
Ja, okej. Ja,
det kanske... Nej, jag tror att det är för att man måste ha munskydd på sig.
Ja, just det. Mm. Den regeln har varit där, ja. Mm. Men det här med förberedelser inför ett prov. Du kommer ju köra diket någon gång inför ett prov.
Mm.
Och att hitta sin studieteknik kan gå olika fort för oss.
Ja, och det kan ju vara liksom ett långt experiment. Om du inte känner din egen hjärna och din egen stil. Vad är det som funkar för mig?
Mm.
Hur kommer jag ihåg? Och hur ska jag plugga? Kan jag sitta en hel timme på raken? Eller behöver jag det finns en så kallad pomodoro-teknik som har visat sig väldigt effektiv, att man pluggar otroligt intensivt eller jobbar väldigt intensivt i 20 minuter och sen efter exakt 20 minuter så bryter du, även om det är mitt i en mening i boken, och så gör du något annat i 5 minuter. Typ sit-ups, äter, dricker, går på toa och sen tillbaks 20 minuter mega intensivt. Så gör du 4 sådana cykler och sen har du en halvtimmes rest.
Gjorde
och sen
du
fortsätter
så?
Du igen. Ibland faktiskt.
Ja, du varierade lite så.
Ja. Och sen är det så här, jag har lyssnat en del på Mattias Ribbing som är svensk mästare i minne om just studieteknik. Och det är till exempel så att om vi sitter på en plats och studerar så kommer vi minnas, om vi tänker oss den platsen i huvudet, så det var det jag satt och studerade e-lära och sen satt jag på den stolen på den platsen jag håller på med motorlära, att man faktiskt kan hjälpa hjärnan att plocka upp minnen om man sitter på olika platser och studerar.
För vi har ju studerat på lite olika sätt, du och jag. Vi har ju haft lite olika tekniker. Jag tror jag behöver lite mer tid än vad du behöver för att någonting ska sätta sig. Jag upplever att du kan läsa någonting och sen kan du det.
Ja, men det är bara om jag är intresserad.
Ja, okej. Okay.
Ja, annars så är jag som teflonhjärna.
Alltså, ja.
Men sen har jag ganska lätt för att bli intresserad. Det är ju jättespännande ämnen.
Ja, du men vissa har några grejer metoder som, liksom för
ja,
det.
Men typ G-naven har ju varit min nemesis.
Mm.
För jag är inte kompis med matte.
Nej, fattar. Och jag har ju haft mina nemesis när det liksom har varit ämnen som inte har konkreta svar, utan du ska human performance i det här fallet, att du ska på något sätt det beror på svar. Och det där, det funkar inte.
Nej, då måste man sätta in sig i deras tankesätt och deras metoder.
Ja.
Och det kan ju vara lite provocerande. Man inte tycker de stämmer.
Nej, och det funkar inte i min studieteknik. Alltså jag kan behöva lite mer tid än vad du har till exempel. Och jag behöver lyssna och läsa det några gånger innan jag liksom har förstått. Men jag på något sätt, det jag gör är att jag sitter och sorterar hela tiden. Jag ser det som en hög med skor som jag så här ska sätta upp i hyllor. Och det är som en process där jag, all den här kunskapen ligger egentligen som huller och buller i en hög. Och varenda gång jag går igenom den här högen så får jag mer och mer översikt.
Intressant.
Och det sen med skor kan faktiskt vara lite kul, för då kan jag hitta så här, jag hittar 2 rosa skor. Ja, men det var ju ganska lätt. Ja, men de hör ihop, sätter jag upp dem på hyllan. Och sen finns det jättemånga svarta skor och de ser ju först exakt likadan ut allihopa. Mm. Men så fort jag går igenom dem så upptäcker jag, men de här har ett spänne. Här finns det någon med lite högre klack. Och då så börjar jag kunna se ett mönster.
Ja, det är intressant.
Och så kan jag sätta upp dem i mina hyllor. Och sen så har jag också då en process i min hjärna, det här hyllsystemet, så att jag vet varje par skor som jag sätter någonstans. Och så kanske det finns en röd sko som inte har en partner. Ja, men då bort med den, kasta den, för den visar sig inte vara väsentlig.
Okej.
Okay. Så. Och för att göra den processen så behöver jag liksom repetera det. Liksom.
Intressant.
Mm.
Jag tror min kunskap är mer så här, den repeterar sig själv fast inte när jag pluggar. Så när jag läser och så sticker jag ut och går med Douglas eller springer och då jobbar hjärnan för fullt och
liksom kommer på.
Ja, och så kommer jag på frågor så här med mitt huvud, så jag undrar hur den där parabolantennen fungerar. Mm. Och så liksom letar jag kunskap i hjärnan och i böckerna. Och så dyker det upp saker. Så jag kan liksom observera min egen hjärna, hur den gör sina kunskapshopp.
Just det.
Och att jag lär mig även när jag inte pluggar.
Ja.
Och sen har jag också hittat många bra YouTube-saker att lyssna på. Det är så här, jag behöver ju höra det här språket och höra orden ganska många gånger. Så det hjälper väldigt mycket också när jag kör bil eller springer eller på gymmet, att det liksom får upprepas några saker. Gånger, för att vissa av de här ämnena som är helt nya, som performance till exempel, är helt nya procedurer och grejer Och det känns, när det känns nytt så är det som att kunskapen är ganska ömtålig.
Mm.
Så jag håller med dig där. Att repetition är jättebra.
Mm.
Man behöver se det, man behöver höra det, man behöver jobba med det så att det sätter sig.
Och där, jag kommer att tänka på en sak när du berättade om den här parabolen du såg när du var ute och joggade. Att vi har ju bägge valt att prioritera just träning som en av de få grejerna vi kan göra under det här halvåret.
Mm.
Och medskick är ju att inte plugga när du tränar. Utan när du tränar så tränar du.
Ja, ja men det är sant. För att hjärnan kan inte jobba 100% hela tiden. Den behöver vila. Så ja. Det gör den väldigt bra när vi gör repetitiva uppgifter som att gå, springa, cykla, hugga ved ja, och så vidare.
Och samtidigt så fastnar ju saker, de här små synapserna. Det är som att det är då, precis som du säger med den här parabolen, det är som då de hittar varandra.
Precis, precis. Så att bara sitta och plugga, alltså vi människor är inte gjorda för att sitta ner. Tyvärr är då helikopterpilotyrket. Det går bort för att man sitter ner väldigt mycket. Nej men man rör ju på sig emellanåt hoppas jag. Nej men vi mår bra av att röra på oss. Vi behöver röra på oss.
Mm. Och då kan det faktiskt vara det blir bättre om du lägger undan.
Ja, som den gången när du satt och cyklade och tittade på kattungar i en timme.
Ja.
Det var vad hjärnan behövde då.
Söta kattungar på YouTube en hel timme. Ja, då var det nära var det... breakdown.
Ja, bra hjärnvila i alla fall. Whatever works works.
Ja, exakt. Men som sagt, har vi tryckt på faktumet att vi har ju bägge misslyckats på något prov.
Ja, oj.
Och det gjorde vi bland annat för att vi behövde hitta vår studieteknik.
Ja.
Jag minns det första provet jag gjorde misslyckades jag på. Och det var för att jag hade glömt bort hur det var jag studerade. Alltså jag har ändå läst på högskola och på något sätt fått ganska bra introduktioner kring hur jag lär mig, vilka studietekniker det finns. Men det hade jag ju glömt bort. Och många som kommer att gå den här utbildningen har ju inte gått högskolan liksom.
Precis. Och sen så är det ju så att skillnaden med att läsa boken, lyssna på lärarna och hålla på med de här provapparna är väldigt stor. Det är ett ganska stort glapp där mellan pedagogiskt, tyvärr, får man väl ändå säga. Men så kan jag uppleva att för vissa ämnen så lönade sig att läsa boken. Och för vissa ämnen så lönade sig att göra mycket frågebankar.
Mm.
Som till exempel de här proven med väldigt många frågor. Eller som human performance där man behöver förstå deras scenariobaserade frågeställningar. Då hjälper det inte att läsa boken. Du måste fundera på också vad för slags frågor kommer komma.
Ja, och hur, vad är det de försöker säga med den här frågan? Och det behöver inte alltid vara logiskt.
Nej, verkligen tyvärr. Inte. Men det kan ju vara bra faktiskt att vi kan gå igenom det och du kan prata med andra elever för att få reda på för det här provet, vad tror du är bäst med mängdträning i frågebank eller läsa boken eller kolla anteckningar och så vidare.
Mm. Ja, men precis.
Man kan ju också göra så att man går in på YouTube och så skriver man ATPL questions. Och så kommer det upp massa YouTube-videos med så här 20 tips hur du lyckas på ditt prov för första gången.
YouTube och då, är grejen.
Ja, och då kommer du få höra många av våra tips där också, tror jag. Det är liksom, det är ingen rocket science hur man lyckas på prov. Man måste plugga jättemycket, du måste lära dig vilka typer av frågor, du måste ta hand om dig själv.
Mm. Och vi har ju pluggat tillsammans. Vi har suttit och repeterat frågor ihop. Vi har testat varandra.
Ja, när vi är ute och går.
Dit varandra.
Ja, precis. När vi är ute och går till exempel. Ja. Tillsammans, då har vi ju inte bara varit ute och gått. Vi har ju faktiskt repeterat proven och ställt frågor till varandra och resonerat kring saker och även försökt sätta dit varandra med svåra frågor.
Det är minst oanande. När du står och diskar så kommer jag, okej, S-pass.
Precis.
Repetera. Ja. Ja, och det har ju gett oss jättemycket.
Det har det.
faktumet att göra det tillsammans med någon på något sätt, sitta och plugga ihop eller ja, så ger ju jättemycket.
Ja, och även inom klassen, det kan ju vara så att innan vi ska skriva ett skolprov så är det någon som vräker ur sig en fråga och så, nej, hur var det med det nu igen? Och så letar alla reda på svaret och sen så kanske det frågan råkar komma på provet.
Det hände flera det gånger. Att just den som vi pratade om innan provet kom sen.
Precis.
Men okej. Och sen så det jag tänkte på mer. Vi valde ju att flytta till Västerås.
Ja.
Och det där är ju verkligen någonting som vi har kunnat göra för att vårt liv har sett ut på det sättet vi
lite
har kunnat.
Lite tack vare covid och att vi är modiga.
Ja, och vi har en livssituation som gjorde att vi...
Ja, men precis. Vi hade familjesituationer som funkade, eller vi har ingen familj att ta hänsyn till, förutom pojkvän och hund. Kunde flytta ifrån våra boenden och hade råd att bo i Västerås.
Ja, men precis.
Flygföreningen på Hässlö.
Och det roliga var att då fick vi bo ihop.
Ja, det hade ju inte varit så roligt annars, får
nej,
man säga.
Det gjorde ju jättemycket.
Ja, faktiskt. Och det gjorde det också lättare att gå in i den här bubblan som ATPL är. Mm. Att bo 500 meter från skolan, 500 meter från landningsbanan, 500 meter från helicenter. Det hjälper ju jättemycket.
Ja, och i våran klass så gjorde ju folk det här lite olika. Vissa pendlade ju väldigt långt. Alltså en halv dag med bil bodde ju de. Men då gjorde veckopendlar de.
Mm.
Eller de som bodde en timme från och pendlade varje dag och sådär.
Precis, och all den där tiden som man spenderar i bil är ju förlorad pluggtid.
Ja, det kan man säga. De försökte väl ändå lyssna på saker.
Ja, några av
liksom så här, hur man kan optimera restiden till att studera om du även kör bilen.
Ja, men precis.
Eller sitter du
jag försökte åka tåg några gånger när jag åkte hem till Göteborg.
Ja, hur funkade det för dig?
Ja, men det berodde på tågsituationen. Fredagar kunde vara ganska livliga på tåget.
Ja,
då var det lite svårare.
Mm.
Så, ja, men för mig var det ändå värdefullt att komma hem på helgen.
Hem till Göteborg.
Hem, ja, utanför Göteborg. Men det var jätteskönt.
Ja, du behövde det för att bryta av lite.
Precis.
Kanske. Och jag gjorde lite både och. Men jag hade ganska stort behov av att vara kvar i bubblan, tror jag. Jag valde ofta stanna kvar i Västerås.
Jag borde stannat oftare i Västerås.
Och jag... Men jag var ju så tråkig. Jag stannade kvar för att plugga.
Mm. Det borde jag också gjort.
Men, jag vet inte. Men ja. Men det är i alla fall ett val som du som elev ska göra någon gång.
Ja, absolut.
Hur du tänker kring det.
Och jag minns i början så här så letade jag, eller hoppades på, distansstudier.
Mm.
Och nu inser jag att det hade varit en jättedålig idé.
Ja,
att studera på distans. För att då hade jag tagit på mig mer jobb, gjort andra saker.
Mm.
Det hade tagit betydligt längre tid än vad det gjorde nu. Men vi kanske ska klarifiera att vi har gått på flygteoriskolan.
Flygteoriskolans upplägg med prov och lektioner gjorde att de uppehöll ett tempo hos oss som gjorde att det gick i rasande takt. Men det tempot hade jag inte kunnat hålla på egen hand.
Nej, nej, absolut inte.
Utan det var ju, vi skifflades ju fram hela tiden.
Precis, och många lärare var ju väldigt bra som... Och ställa frågor till oss också. Och hjälpa till.
Ja, verkligen. Det var ju ändå sådana som jobbade med det som undervisade i. Och var grymma på det. Liksom. Mm.
Så därmed har vi typ knutit ihop ATPL-säcken. Men det betyder ju inte att vi är klara.
Nej, nu skickar vi bara vidare alla de här tips och tricks-idéerna till framtida elever.
Ja, och det kan dyka upp mer längs den här podcastens gång.
Amen.
Och vi har ju kvar lite ämnen som vi tänker gräva ner oss i också. Jag ser fram emot nästa avsnitt faktiskt som kommer bli instrument.
Ja, exakt.
Och det kommer vara ett riktigt nördavsnitt. Så om du inte är intresserad av helikopter överhuvudtaget så ska du nog inte lyssna på det avsnittet.
Det du är så bra nördigt. Säljare. Gillar du det?
Där man kanske kan bli intresserad. Man kan prova om man är nyfiken.
Det är ett bra tips.
Mm.
Men okej, okay. Nu så kommer vi alldeles strax lämna skolans värld och går ut i verkligheten kan man säga.
Ja, du gör det i alla fall. Ja. Alltså, jag har ju tänkt lite på livet så här som innan och efter Pexo. Mitt Pexo kommer ju fortsätta spöka. Hänga över mig som en blöt filt. Ja. Nej, då. Nej, det är Pexo svävar omkring lite lätt i bakgrunden, säger ja. Vi istället, innan jag är klar. Just. Du kommer kanske vara klar på lördag om några dagar bara.
Kanske, kanske. Så då blir jag klar med själva teorin och kommer gå in på flygdelen. Och sen så är det jobb som gäller.
Precis.
Mer om det nästa avsnitt.
Ja.
Vad ska du göra?
Jo, men i och med att covid har släppt lite grann, många företag vill ha föreläsare. Så jag har föreläst jättemycket de senaste veckorna. Jag har kvar lite föreläsningsjobb att göra. Så jag kommer jobba ganska mycket i sommar. Men mina jobb är så roliga, så det känns inte så jobbigt.
Mm.
Jag kommer göra lite resor till Norge, förbereda expedition till Nepal, hålla lite fridykningskurser och flyga mycket helikopter.
Bra! Och sen till hösten, då kör du en ny vända med Pexo. Nya ämnen ska tentas av.
Ja.
Grymt.
Ny höst, nya möjligheter.
Ja. Och den här podden, den kommer ju vara live länge.
Absolut.
Så att, som du säger, nästa avsnitt vi kommer bli instrument och sen så kommer ju den här fortsätta leva oss, och jag kan tänka mig att den kommer ha ett annat fokus. Vi kommer lämna, alltså det kommer ju följa våran utveckling
ja.
På så sätt. När vi kommer ut i arbetslivet eller vad vi nu gör med våra helikoptrar, så är ni med och ser vad vi tar vägen liksom.
Ja, och det kan, jag tror vi kommer fortsätta nörda ner oss i lite helikopterämnen och sådär. Vi har ingen schema för podden. Det är sommar, det är sol. Vi är på lite olika platser i Sverige, men vi sammanstrålar när vi kan och gör de här avsnitten med väldigt ojämna mellanrum.
Det är det vi är bra på. Ja, men du, ska vi säga stopp för det här avsnittet då?
Det gör vi, och vi hörs snart igen.
Jajamän, och då blir det instrument.
Woho!
Yes! Hej då!
Hej då!